Det är fredagen den 14 april. Jag heter Jesper Sandström och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vårsolen tinar vårt avlånga land. Nej, det här går ju inte. När redaktör Eriksson, som är på resande fot just idag, frågade mig om jag ville vikariera som fredagspoddledare, så började jag förstås fundera på hur jag skulle kunna leverera någonting i klass med de tämligen litterära inledningar han ofta bjuder på i fredagspoddarna. Men när jag väl försökte så insåg jag att nej, det här ligger ju verkligen inte för mig. Jag är en enkel man med enkelt språk och enkla tankar, och jag insåg i mitt sista försök igår att jag, inspirerad av Mattias text i ämnet som han väl ska få återkomma till, satt och lyssnade på den gamla slagdängan Mera brännvin. Så jag ska bliva vid min läst. Nu har ju det mig rent personligen närstående bandet Hoja från min gamla hemstad Gällivare gått och blivit rikskändisar, så nu vet ni ju allihopa hur vi är där uppe. Det är ett sammelsurium av hembränd konsumtion och backande med kåpsläp. Nej, verkligheten överträffar faktiskt oftast inte i alla fall dikten i just det avseendet. Men när jag tänkte på min gamla hemstad, på kulturskillnader och det kulturella arv av relativ fåordighet som kanske har kommit till mig därifrån, så tänkte jag också på vår evighetslånga diskussion om integration och på ett av mina favoritexempel på just kulturell integration. En god vän till min far, ja för den delen till mig också, han kom till Gällivare från Bosnien under 90-talet. Och han har väl alltid slagit mig som just väl integrerad och tämligen väl anpassad till det omgivande samhället. Men här om året så drabbades jag av att han nog är en av de mest integrerade människor jag någonsin träffat. Så hur mätte jag det då, undrar ni förstås? Jo, han klev in i hallen i mitt gamla föräldrahem och jag frågade så där som vi gör på klingande malmfältska, att jaha, hur är det med dig då? Ja, sa han och svarade på lika typiskt malmfältenvis. Nå är det. Inget mer utförligt än så. Inget bra, inget dåligt. Utan nå är det. Och ibland så behöver man inte så mycket mer än så. En kärnfull illustration av det nordnorrländska kynnet kanske. Och någon som verkligen har tagit det till sig trots att han kom dit utifrån. Nu ska jag försöka hålla mig lite kort, för som vår kära chef påpekade i morse så pratar jag ju med ungefär en tredjedel av Andreas Erikssons och normalsvenskens i övrigt hastighet. Men nu har jag i alla fall hunnit hosta den värsta rosten ur programledarlungorna, och jag måste ju hinna ta på mig min andra hatt och klippa klart den här podden innan det är dags för fredagsmys. För fredag är det, så det är alltså dags att sitta ner med välvalda delar av Svenska Dagbladets ledarredaktion för att summera veckan som har gått. Och det är inte bara undertecknad som bjuder på förhoppningsvis kärt återhörande för några av er, utan vi har fler återvändare i podden. Paulina Neuding är tillbaka för första gången i år. Maria Ludvigsson är tillbaka för första gången på en månad. Och Mattias Svensson är tillbaka för första gången sedan igår. Ja, det lät kanske inte riktigt lika spännande, men vi är förstås glada för det med. Men vi går väl borta varu och ordning då. Paulina, hej!
Hej Jesper, äntligen!
Hej, äntligen! Är det så du känner? Är du glad att vara här igen?
Ja, jag har saknat podden väldigt mycket. Så det är kul att vara tillbaka.
Vad har du saknat mest av allt?
Jag har ju tränat väldigt mycket allmänbildning under den här tiden för att inte Mattias ska slå mig igen. I det sista momentet, tänker jag. Inte i debatterna.
Vi får se det. Jag är rädd att det blir en lite annorlunda frågesport faktiskt. För jag saknar ju också den allmänbildning som ja, både Andreas och Mattias har. Så att det blir lite snäva märkliga ämnesval idag. Men vi kommer till det. Mia, hej!
Hej!
Är du lika entusiastisk och laddad som Paulina?
Ja, det är jag. Och jag skulle vilja tillägga hur man säger i Sörmland när någon kommer in, stiger in över tröskeln. Så säger man bara, du ska inte ha något. Alltså man börjar med nekande invitation. Så man kan, det kan man välja, vill man bo i norr eller i Sörmland, ungefär lika illa.
Ja, ja, det är något lite överlappande där, för jag vet inte om lyssnarna noterade det, men vi säger ju liksom, vi säger ju inte bara jaha, hur är det, utan det är liksom jaha, det är lite där ifrågasättande och negationsbetonat. Så det är intressanta kulturella överlappningar. Ja. Och Mattias då, hur gör ni på Lidingö, eller hur gör ni i Karlskrona, eller vad har du för intressant kulturell bakgrund att bidra med?
Jag är ju sån här som saknar kulturell identitet. Jag har fan ingen aning om hur man säger.
Annars är det bara damer som saknar bakgrund.
Däremot förväntade jag mig av din berättelse att det skulle komma en replik i stil med, har ni lite brännvin till mig?
Nej, jag tänker att jag måste sansa mig. Man får inte spåra ur för mycket när man är vikarie, för då får man väl aldrig komma tillbaka igen. Men hur mår du, Mattias? Är du också redo för att podda?
Ja, så redo jag kan vara. Jag var hos Access igår och pratade om pengar och tillit. Och där blir man ju alltid väl trakterad av allt från diskussion och kultur till mat och dryck. Och det är ju trevligt.
Ja, ja. Vad fint att du har haft det trevligt. Vi hoppas att den stämningen sprider sig även hit. Ja, vi kan väl fortsätta samtalet i samma ordning efter bortavaro och senioritet, tänkte jag. Och börja med det ämne som jag tyvärr fick börja hela min dag med. Korankravallerna firar årsdag, och det här valde public service att uppmärksamma i P1 morgon i morse medels diskussion mellan en, och det här säger jag förstås helt opartiskt, en tämligen sund och sansad Paulina Neuding från just denna redaktion och en desto mindre sund och sansad Jonna Simma från konkurrenten. De gudabenådade kaospiloterna på Aftonbladets ledarredaktion. Paulina, din första text efter återkomsten som kom förra fredagen, den handlar ju också om kravallerna, och du ska få prata lite mer om den. Men jag tänkte först, för alla de som inte hade det tveksamma nöjet att vakna till din batalj i radio i morse, kan du rekapitulera för lyssnarna vad den handlar om. Vad var din ingång och hur lät responsen från Jonna Simma på det du sa?
Ja, alltså vi fick frågan vad som var den stora lärdomen av kravallerna, och det är också det som jag skrivit om i tidningen hos oss. Alltså det som hände var ju att vi fick se vilken enorm våldsvilja och våldskapacitet som finns i Sveriges utsatta områden. Och den våldsviljan och våldskapaciteten, den finns liksom kvar när Rasmus Paludan har åkt hem. Och det är ett väldigt stort bekymmer. Det kommer vara ett stort bekymmer under lång tid framöver. Så att det är så lätt att fastna i en diskussion om Rasmus Paludan. Det är så lätt att fastna i en diskussion om huruvida man får ägna sig åt den här typen av yttranden eller inte. Men vi har en större fråga att diskutera i hur en hel stadsdel kan komma ut och börja ägna sig åt dödligt våld mot poliser. En hel stadsdel är ju förstås generaliserande. Jag citerar en polis här som var med vid kravallerna, men som berättade att män, kvinnor, barn, pensionärer kom ut och ägnade sig åt stenkastning.
Och Sima höll ju milt uttryckt inte med dig om det här, utan hon menade ju snarare att det var Paludan, alltså Paludans provokation som var problemet.
Ja, och här finns det väl egentligen två saker att säga. Alltså, jag kan vända mig lite grann mot det här nästan koloniala perspektivet där man tittar på migranter och minoriteter och pratar om sådana grupper som om de inte hade moralisk agens. Alltså, om du kastar sten, då är det för att jag har provocerat dig eller någon annan har provocerat dig. Nej, det är den som lyfter en sten och kastar den på en polishäst eller på en avsvimmad kvinnlig polis eller på en polisman som sitter instängd i en polisbuss. Det är de som bära ansvaret. Och där ska man vara rätt tydlig med hur man ser på människors moraliska ansvar. Och sen så är det här med, liksom, man pratar ju slentrianmässigt om Rasmus Paludan som provokatör. Och jag tycker väldigt, precis som de allra flesta, så har jag verkligen inget till övers för Rasmus Paludan. Det är en person på högerkanten med, vad jag förstår, väldigt, väldigt, väldigt lite stöd också i Sverige. Det är inte det som är poängen. Men är han en provokatör? Alltså, att provocera är ett begrepp som är lite belastat. Alltså, förr i tiden så kunde man säga, kunde en kvinnomisshandlare eller kvinnomördare kunde säga, men hon provocerade mig. Och det var någonting som man verkligen tog hänsyn till i rätten. Jag kommer ihåg när jag läste juridik i USA, så satt man och läste gamla rättsfall där det liksom den här provokationsfrågan verkligen togs på allvar. Blev han provocerad? Vad hade hon gjort? Och sådär. Och det är ju någonting som vi tack och lov har lämnat. Vi säger, det, liksom, provokationen på det sättet är inte det finns ingenting som heter att hon provocerade mig. Och på samma sätt så finns det faktiskt inget som heter han provocerade mig till att kasta sten på ytterligare en annan person. Och det där tycker jag är viktigt att hålla isär. Alldeles bortsett från vad man tycker om Paludan och vad man tycker om koranbränningar.
Ja, Mia, vad säger du? Håller du med mig om att Paulina var förnuftets röst i den här diskussionen?
Ja, det är helt säkert på att det är helt säkert på att hon var. Jag hörde inte den, så jag skulle gärna vilja höra från Paulinas mun vad hon fick för mothugg, så kan man liksom gotta sig lite i motståndarens eländiga argumentation.
Nej, men jag tycker alla får gå in på internet och läsa och lyssna på detta på Sveriges Radio på P1 morgon. Det är ju alltid tråkigt när man blir kallad för saker. Blir kallad för Trump, som jag blev i det här fallet, istället för att bli domestisk.
Men just deras argumentation är ju, jag blir nyfiken på det. Just det, de är ju sådana som också kan säga att ja, men de kastar sten för att de är fattiga eller för att de inte täcks av socialförsäkringssystemet och sånt där. Mm. Alltså de kan nästan aldrig se en... Även att kasta en sten är en medveten handling. Men det du är inne på är just detta. Då säger man att nej, men just de här personerna klarar inte av att göra medvetna handlingar. De är inte att räkna med. Och det säger ju diminutivt.
Mm. Och det är överhuvudtaget så att de argument som kommer från Aftonbladets ledarsida kan överraska.
Ja,
Nej, men jag får hålla med. Jag kan verkligen rekommendera att ni går in och lyssnar på det. Jag länkar inslaget i poddartikeln sen, så har ni lätt att hitta till det. Nu har vi ju tyvärr inte Peter tredje ståndpunkten Wennblad med oss här. Men Mattias,
landa hitta på något.
Ja, precis, hitta på något om du vill. Men jag tänkte fråga, landar du i en liknande bedömning eller är vi andra här orättvist hårda mot Simas ståndpunkt? Finns det någonting vi missar i den här diskussionen?
Jag har inte heller lyssnat skam till sägandes. Jag har inte varit ute i de delarna av internet som sådana här märkliga delar som involverar public service och sånt. Men jag håller ju med så här långt. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi inte tappar fokus på förövarnas agens och vilka som är förövarna. Det här har vi ju sett i exempelvis hur Lars Vilks fick skulden för att han blev förföljd. Det var ju liksom oerhört stora delar av det svenska samhället som tyckte att det är Vilks som ska flytta och det är Vilks som inte ska bjudas in och så vidare. Så han blev på något sätt förövaren eftersom det var han som man ansåg då tog hit hot och problem och våld. När det i själva verket är våldsverkarna som är skyldiga till hot och problem och våld, inte en satirisk tecknare.
Just Lars Vilksfallet är intressant. Jag kommer ihåg att jag blev så häpen, för jag var i ett sammanhang och trevligt bra folk i deras sommarhus. Och så sa de, då när det var som mest vänder runt honom, så sa de att ja, det här är jag verkligen inte beredd att betala yttrandefrihetsrätten för. Det här går gränsen och det han gör är dessutom fult. Och det här var ett sammanhang där det var vanligt borgerligt sinnade personer välutbildad och så vidare, men som missar själva poängen med att jo, det är just det som ska få kosta. Det är precis just detta.
Lars Vilks svarade just på det där med att det var fult och det var taffligt och så vidare genom att måla samma sak fast liksom i klassicistisk stil.
Ja, exakt. Ja. Men, ja. Nu då?
Sen så, jag menar, min poäng egentligen i texten också och som jag skriver om är ju att det här är ett uttryck för eller en konsekvens av en misslyckad migrationspolitik. Och där kanske vi är mindre överens sinsemellan. Men för mig är det helt uppenbart att det här tillståndet i de här områdena är ju en konsekvens av en migrationspolitik migration som har varit alldeles för stor. Vi har ignorerat precis den här typen av tecken. Vi har ju sett kravaller av andra skäl. Och ändå har den här migrationspolitiken fortsatt trots att vi vet att integrationen inte fungerar. Så att i område efter område så har man har det blivit den här typen av situation.
Ja, jag tänkte komma vidare till just det för att du skrev ju under rubriken kravallerna blottar migrationsmisslyckandet för den som vill gå in och läsa om de ännu inte har gjort det. Och ja, nu fick jag väl lite grann svar på min fråga här. Varför är det just migrationspolitikens misslyckande som ska stå i fokus? Men då får jag väl bolla vidare till Mattias, för att jag vet ju att du och Paulina överlappar ju inte alltid helt och hållet åsiktsmässigt, och särskilt inte då i synen på migration och migrationspolitik. Men hur ser du det här? Har Paulina rätt? Är det primärt ett migrationspolitikens misslyckande, eller är det något annat som har gått snett?
Alltså jag tycker det blir lite, det är ju svårt att säga helt enkelt. Alltså Paulina har ju klara poänger i att de här utanförskapsområdena har fyllts på med väldigt många människor på väldigt kort tid. Sen vet vi, tycker jag, kanske inte allt om förövarna, situationen, hur den uppstod och sånt där. För att riktigt kunna slå fast att det här är senare års migration eller det här är kanske migranter från decennier tillbaka. Vilka ska vi separera ut och inte? Det blir ju alltid liksom, det finns ju en stor risk här för ett kollektiviserande också av människor som inte alls har deltagit i det här men också har invandrat.
Vad svarar du på en sån invändning, Paulina?
Det som är svårt att förhålla sig till i svensk offentlighet, det är vad ett utsatt område är för någonting. Jag menar, när vi pratar om definitionen av ett utsatt område, det har ju det finns liksom kvalitativa mått som polisen har. Det är att brottslighet präglar samhället, att människor inte vågar vittna, att folk har rest med IS och så vidare och så vidare. Men forskning har ju visat att de områden som blir utsatta, det är helt enkelt de som har en hög andel migranter. Alltså vi kan tala om det i kvalitativa termer, men egentligen så är det kvantitativt. Alltså områden i Sverige som har över en viss nivå av migranter, de förfaller i den här utsattheten. Därför att integrationen fungerar så väldigt, väldigt illa. Alltså där får man gängstyre, där får man den här religiösa extremismen, där får man hedersproblematiken och så vidare. Och jag menar, det är så det är. Och det borde för länge sedan har fått oss att ändra kurs i migrationspolitiken. Det är inte att kollektivisera, det är att lägga politiken på en nivå där den fungerar.
Mia, vad säger du? Har du någon...
Du hörde att jag hostade där.
Ja.
Som om jag satt i ett rökigt rum. Ja, men den här diskussionen är ju alltid närvarande, både på vår redaktion men i samhällsdebatten generellt. Det finns inte en middagsbjudning när man inte diskuterar detta. Jag tycker alltid det är en poäng i sig att man går tillbaka till några sorts principdiskussioner, för att annars blir det en diskussion om ett utfall av någonting som ingen gillar. Ingen är för kravaller, ingen är för icke-integration och så vidare. Och då är det frågan, dels så handlar det om fri rörlighet, om man är för eller inte. Men det kan man vara samtidigt som man, som i mitt fall, då säger att men Sverige är inte gjort för fri rörlighet. Alltså med en generell välfärdsapparat med högt skattetryck, med arbetsmarknad och bostadsmarknad som inte är några marknader. Alltså hela Sverige är gjort för att vi inte ska ha fri invandring. Och det kan jag tycka är ett problem, eftersom jag tycker att fri rörlighet är rätt. Men givet hur svensk socialdemokrati har byggt landet, så är det inte någon bra idé. Man kan inte sätta ihop dem samt. Och det är därför som jag tycker vänstern liksom, de kommer alltid undan med det här och säger att ja, eller för de kan säga jo, men vi vill ha öppenhet, alla ska kunna komma hit, men vi tänker inte ändra någonting som gör att det ens är möjligt. Och det stör mig mest i den debatten, därför att de är inte hederliga.
Precis, det är nog ungefär där jag står. Men Paulina, du ville skjuta in någonting där. Vad sa du?
Nej, men det är ju ett väldigt stort givet hur samhället ser ut, eller hur det har byggts upp. Ja, jo, precis. Och det är ett ganska stort givet. Om man tittar på vad som hände under de här kravallerna, så fanns det en tändande gnista som visade att det här verkligen är en krutdurk. Gnistan har åkt hem till Danmark, men nästa gång kan det vara något annat. Det kan vara ett rykte om att polisen har begått något misstag, som det har varit tidigare i Husby till exempel. Alltså, det kan vara lite vad som helst. Krutdurken finns där. Och krutdurken är väldigt farlig. Jag tycker inte att man liksom glatt kan bygga på den här typen av krutdurk i ett samhälle. Vi har den här religiösa extremismen, vi har terrorhotet, vi har gängvåldet som är liksom sensationellt höga nivåer i jämförelse med andra jämförbara länder. Då kan man liksom inte fortsätta på samma sätt, utan då måste man dra lärdom av det. Alltså man kan inte vara hur vårdslös som helst med ett samhälle för att man har en viss princip, utan den grundläggande, det finns liksom, det var fel sagt, det finns andra grundläggande principer som går före den om allas fria rörlighet.
Fast är problemet här fri rörlighet? Alltså det är ju knappast, om jag får spekulera, så tror jag att du hittar ganska få människor som kommit hit för att jobba eller kommit hit för att studera i den här folkmassan som stått och kastat sten. Utan i huvudsak är ju det här, har ju det här rötter i asyl, som är en nödlagstiftning vid sidan om. Och jag tror väldigt få, jag tillhör definitivt inte de som är för fri eller villkorslös asyl åt alla som tycker att de har behov av det. Därför att det är en särlagstiftning för människor i nöd. Det har ganska strikta kriterier, även om det är många i världen som uppfyller dem om de skulle ta sig hit. Och den här matematiken har vi ju bromsat med. Och där har ju Paulina rätt i att det har kommit fler på den bogen än som kunnat integreras. Därför att det är liksom människor som ofta är, ja, men språkligt, kulturellt och på andra sätt långt från arbetsmarknad och liknande, som lätt hamnar i ett utanförskap av det här slaget. Och det är ju det vi behöver förhålla oss till här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och det ska man väl säga, för att det kanske kan låta som att vi står långt ifrån varandra eller pratar runt varandra. Alltså vi har väl, du och jag, Mattias och Mia, har väl en ganska libertariansk syn på just den här rätten till fri rörlighet. Men jag tror att vi allihopa också håller med om att den fria rörligheten som den har sett ut in i Sverige, alltså stor rörlighet tillföljd av asyl, rätt in i utanförskap och bidragsberoende, den är naturligtvis inte hållbar, och den leder naturligtvis, som Paulina säger, till en hel del rent farliga situationer. Och det är klart att så länge vi har ett samhälle som ser ut så, då måste vi ta hänsyn till det och inte göra den situationen värre. Men Paulina, om jag frågar dig då, tror du att det i framtiden går att bygga upp en bättre fungerande migrationspolitik? Alltså en där vi har kanske ganska hög migration utan att få det här förfallet som hittillsvarande migration har lett till?
Jag tycker att vi ska vara väldigt försiktiga med att experimentera vidare kring det eftersom läget är som det är i utsatta områden. Det är klart att vi vill ha en viss typ av väldigt högutbildad migration. Vissa liksom, forskare, experter och så vidare. Men den lågutbildade migrationen som vi har haft genom en extremt liberal arbetskraftsinvandring också i ett sånt här läge är inte lyckad.
Fast vi håller ju redan på att experimentera eftersom det utbröt krig i Ukraina. Och då behöver vi igen öppna upp på olika sätt för människor. Det är ingen som har planerat eller önskat att människor ska behöva komma hit. Men människor kommer att behöva hjälp. Vi kommer att vilja assistera några men inte alla. Det kommer att vara en ständig förhandling kring vilka, och det är fullt legitimt när det handlar om just den här undantagsnödlagstiftningen. De kommer på ett annat mandat än asyllagstiftningen, och det är kanske rent av lite för snålt på sina håll eftersom de får svårt att komma in, och det är inte meningen att de ska komma in, men kanske behöver de det ändå beroende på hur kriget går. Så det går inte att ha några stora tjusiga teorier heller, utan det här måste ju ständigt vara uppe till diskussion och få handla om svåra avvägningar.
En sak som stör mig ofta det är detta att vi kan se problem alldeles uppenbart, men sen finns det de som helt missar att de delar av arbetskraftsinvandringen som borde fungera får inte göra det. Så det är som att man inte kan separera de här två frågeställningarna. Att det är två olika sorters problem. Det finns de som kommer hit som har en akademisk utbildning, de vill få jobb, och så har de missat någon liten del i sin ansökan och så åker de ut igen. Alltså Sverige är totalt sett urusla på att ta vara på de som kommer hit och vill göra någonting. Eller de som vill verkligen arbetskraftsinvandra eller kommer hit till ett nytt jobb. Där sätter vi käppar i hjulet, men inte i det som är mer problematiskt.
Ja, men jag tror att man ska vara, precis som Mattias säger, det är väldigt viktigt att vara pragmatisk kring det här och inte låsa sig vid, som vi har gjort med asylrätten. Vi har pratat om den som, absolut, vi kan inte göra något åt det. De som kommer, de kommer. Det var ju doktrinen fram till 2015 under ett antal år. Vi kan inte göra någonting, det är som det är. Det var som att det var naturlagar. Så det har vi ju gått ifrån, tack och lov. Man måste vara betydligt mer pragmatisk än så.
Och då kanske också lite öppen för att experimentera, alltså inom någon slags rimlighetens gränser, se vad som fungerar och vad som inte fungerar, försöka skaffa sig kunskap kring det och agera utifrån detta. Det är väl det som jag tycker är den kanske rimligaste linjen i alla fall. Men ja. Då har vi fördjupat oss lite grann i migrationsfrågan idag i alla fall, så
vi kommer inte undan.
Och vi kommer säkert tillbaka till den snart igen. Men nu så ska vi gå vidare till ytterligare ett ämne som får Jonna Simas känslor, också hennes kollega Sina Aldewanis känslor och många andras känslor för den delen, och svalla en hel del, nämligen gigjobb. Mia, du skrev så här häromdagen att gigjobben och de som utför dem förtjänar respekt. Den som vill ta bort gigjobben är också svaret skyldig på vad alternativet är. Vad skulle du säga om jag ber dig att brodera ut budskapet i din text?
Oh, så bra! Vem har skrivit det? Det kom av naturligtvis den debatt som kommer alltid både på höger och vänster sida om huruvida de här gigjobben är okej eller inte. Och först var nog min inställning historiskt sådär att vad är problemet? Alla som vill försörja sig och får ett huggjobb eller ett korttidsjobb ska bara göra det, och det är inget problem. Men det är mindre intressant att ta diskussionen så. Det är mer intressant att problematisera och kanske också se det lite grann historiskt. För min utgångspunkt då var Foodora-jobben då, som är cykelbud, matcykelbud. Och så googlade jag lite på den och hittade dels naturligtvis 40, 50, 60-talets springsjösar och cykelpojkar och cykelbud, att de fanns och också tilltalade, var också till för en grupp, men en grupp unga, ofta yngre människor som inte kom in på arbetsmarknaden men som fick ett extra jobb då. Nästa gång som det dök upp var i slutet på 90-talet i Stockholm, när man förstod att trafiken var så svår att ta sig fram i, så de här budbilarna kom inte fram, och då startade Ryska Posten och de hade cykelbud istället. Och jag minns dem som en del av det här nya moderna Stockholm, där det fanns, det var IT och så var det nya klubbar och sen så var det ett nytt sätt att jobba på. Det var de här som svischade förbi. Det var starka unga män och kvinnor som var vältränade och som hade så här aerodynamiskt korrekta både kläder och cykelhjälm och allting sånt. Och de hade en helt annan status än de som är cykelbud idag. Och där vill jag skriva och fundera lite grann om. Och det här genererade, det är alltid roligt med läsarmail som kommer och som säger antingen att man har helt fel eller att de ser någon poäng i det man har skrivit. Och då kom det en hel del från de som själva har jobbat inom den sortens yrken när de var yngre. Men det är ju det är som vanligt de som jag ofta får mejla, och det är de som är lite äldre. Och det är väldigt roligt och intressant att få deras perspektiv också. Jag tycker att det är, när jag ser cykelbuden, framförallt Foodora, så känner jag att det här är inget som jag skulle vilja göra. Jag skulle inte önska att mina syskon heller behövde ta ett sånt. Men samtidigt så kan jag inte säga att jag tycker att vi ska förbjuda det, därför att det inte är bra nog för mig. Men det finns de som tycker att det här är bättre än ingenting alls.
Men vad svarar man då? För det kommer ju ofta mothugg, dels från vänster men också från delar av högern, som säger att de är inte värdiga. Liksom. De har så pass dåliga villkor så de borde inte ens finnas i vårt samhälle. Så vad svarar man mot den invändningen?
Ja, då kan man inte svara att alla jobb är lika bra, för det är de inte. Det här är inget drömjobb. Men för det finns de människor som tycker att det här är bättre än att inte få vara i Sverige och försörja mig överhuvudtaget. Och då är det deras val. Och då kan jag tycka att den politiska posen, när man säger att det inte är värdigt, de borde inte, den borde man byta ut till att reflektera hur värdigt behandlar jag då de här människorna som jobbar med det här. Om det är det enda val de har, de väljer det, ska jag respektera det och låta dem vara? Kan det också vara så att man ska tala med dem när de lämnar mat vid dörren och man använder deras service, prata med dem, öppna dörren, hälsa på dem, så bemöt dem då med värdighet och respekt mellanmänskligt. Sånt kan man mycket sällan politisera fram.
Paulina, på mötet i morse så sa du någonting, om jag inte minns fel, om att du kunde tänka dig att gå i polemik med Mia om gigjobben. Står det erbjudandet fortfarande kvar?
Ja, jag tänker på det här med värdigheten. Jag såg en reklam för ett av de här stora matföretagen, cykelbudsföretagen på Twitter. En väldigt kort, 10 sekunder, 15 sekunder, där man visar att man inte har en speciellt trevlig människosyn. Man får se en kille som står och väljer mat, han står i sin morgonrock, han har någon slags inomhuskeps på sig, och sen så kommer ett cykelbud som är ansiktslöst, som har ansiktsmask på sig. Jag har väldigt svårt för när ena parten ska ha ansiktsmask men inte den andra, därför att det är bara den enas välmående som spelar någon roll. Det händer så mycket om de här 15 sekunderna som visar att det här cykelbudet är inte riktigt en jämlik människa. Det störde mig väldigt mycket. Jag tyckte det var väldigt typiskt för den här branschen.
Ja, och jag kan hålla med. Alltså precis just detsamma stör mig också, även när jag ser dem i gatubilden. Men därav följer inte att jag tycker att det ska förbjudas. För frågan blir ju då, vad ska de göra istället?
Det var bara en början. Det var bara en lång garageuppfart här. Jag tycker inte att det är så här, på tal om det vi pratar om. Sverige har gått från att ha en utrikesfödd befolkning på 10% för 20 år sedan till över 20% idag. Det har gått väldigt fort. Det har inte varit lyckat. Och nu har vi fått en utveckling där migranter kommer till Sverige lågutbildade för att under inte speciellt roliga förhållanden arbeta som daglönare. Jag tycker inte det är framsteg.
Vad tycker du är alternativet för dem?
Det står inte mellan att inte enbart att inte jobba eller ta jobb som cykelbud, som det ofta låter som, utan valet kan faktiskt vara att inte migrera till Sverige. Och eftersom jag är anhängare av begränsad migration så tycker jag...
Ja, men då blir det också så. De får gärna gigjobba bara jag inte ser dem. De får gärna göra ett annat land. För där finns ju sånt. Där de kommer ifrån och dit de istället skulle resa.
Alltså, jag kan inte rädda hela världen. Men jag tycker att Sverige måste ha en begränsad migration. Av skäl som vi såg inte minst för ett år sedan. Alltså, vi har sådana problem med integrationen. Så att det
är inte cykelbuden som är problemen.
Men jag säger inte att det är cykelbuden som är problemen. Jag säger att migrationen har varit för omfattande. Och just att
människor kommer
hit för att arbeta som daglönare. Det är liksom inte ett framsteg. Det är inte...
Fast för dem är det ju det.
Ja, det må vara hänt.
Jag menar, så om det är ju uppenbart ett framsteg för dem, eller ganska många av dem måste se det som ett framsteg, därför att annars hade de ju naturligtvis, som du säger, haft valet att inte alls migrera om de hade...
Det finns ju människor som kommer hit och bor i under svåra förhållanden på så kallade madrasshotell, där man bor fler människor i en alldeles för liten lägenhet, arbeta som daglönare. Det kan vara ett materiellt framsteg för den enskilda personen, men det är inte bra för Sverige som samhälle, och det här är någonting som vi faktiskt, det är Sverige som samhälle som vi har en skyldighet att värna.
Det jag har svårt för i detta, det är just att om man nu, vilket vi naturligtvis alla gör, bryr oss om de här individerna som det handlar om, så ser inte jag skillnaden på att de har ett gigjobb i Sverige eller i ett annat land. Om man ogillar gigjobb så är de ju lika illa var de än är. Det är ju inte så att de blir av med problemet för att de gör det i ett annat land än Sverige.
Och jag menar, det är väl heller inte så att alla som arbetar med gigjobb idag lever i total misär. Att vi liksom måste ha bort gigjobben för att de lockar bara hit en underklass som lever i misär. Den beskrivningen vet jag inte riktigt om det finns täckning för. Men Mattias, du har varit tyst en stund. Vill du komma
hur
in?
Hur känns det, Mattias?
Vem av oss håller du med, Mattias, skulle du säga?
Han
håller inte med.
Jag håller generellt med Mia om att man bör få välja själv och bör behandla folk som jobbar här med värdighet. Men just det här att man arbetskraftsinvandrar till en typ av tjänster som inte är menade som just heltidssysselsättningar, utan just är gigjobb, påhugg och liknande. Det öppnar ju för en väldigt stark beroendeställning som ju inbjuder till missbruk. Och där det sker så tycker jag att man bör vara väldigt försiktig med att tillåta arbetskraftsinvandring. Vi har sett liksom välfärdsfusk i assistanstjänster. Vi vet att det systematiseras, att man tar hit folk som jobbar för nominellt rimliga villkor, men som blir beroende just därför att hotet är annars åker du ut. Och många människor, vi vet att det finns trafficking, är inte bara sexarbete, utan det är att människor luras hit under falska förespeglingar, de skuldsätts och liknande. Och man måste vara väldigt vaksam på att liksom, om detta blir en enorm vanligt förekommande i en bransch, då tycker jag inte att den branschen bör vara öppen för arbetskraftsinvandring. Och just den här typen av tjänster är ju inte gjorda för att vara liksom heltidstjänster för människor som annars liksom hamnar i en extremt illa position.
Det är helt rimliga invändningar, men jag tänker väl mest så att även om vi får bukt med all den problematiken, vilket vi förstås bör få bukt med, vi bör inte ha arbetskraftsinvandring där människor hamnar rätt in i en liksom, för dem och kanske för hela samhället skadlig beroendeställning. Men även om vi får bukt med det så kommer vi kanske att ha en hyfsat stor gigjobbsektor.
Ja, och då tycker jag att det är bra att det finns den typen av sysselsättning vid sidan om Och då tror jag också att det inte blir en race to the bottom i konkurrensen, utan att villkoren också blir bättre, och då kommer också anseendet att stiga.
Paulina, hur ser du på det? Om man liksom får bukt med den arbetskraftsinvandringsrelaterade problematiken, skulle du då vara mer okej med gigjobben som sektor?
Nej, inte särskilt. Alltså, det är osäkra typer av gig. Man får vara beredd på liksom att giggen dyker upp. Man får hela tiden vara liksom, man är utsatt på ett helt annat sätt än i normala delar av arbetsmarknaden. Så det är ingen kul sektor, och det är ingenting jag skulle bygga några stora politiska visioner kring. Jag förstår inte vad Timbro gör med det där till exempel.
Ja, men alltså, det kan väl vara så att man av något skäl, det kan vara hur många olika skäl som helst, så man har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden, men man kan komma in i ett sånt här jobb. Bör man ändå från politiskt håll liksom motverka den här sektorn?
Motverka, alltså den ska ju vara så reglerad så att det blir anständiga villkor. Men jag är liksom inte libertarian. Jag tycker att det är viktigt med samhällen som håller ihop, och där vi där människor, även om de väljer det frivilligt så att säga, ska ha så goda och värdiga villkor som möjligt på jobbet.
Vad säger du om det, Mattias? Är det viktigt att det finns ett som hårt politiskt tryck för att få till värdiga villkor?
Det är viktigt med värdiga villkor. Det är viktigt att ha en sån typ av konkurrens, att det är så man konkurrerar om arbetskraften och inte tvärtom. Att man kan plocka in en oändlig pool desperata människor och byta ut dem om det inte passar. Därför att det är liksom, jag tror att det är problemet. Då får du en ordning där människor hunsas, exploateras. Vi vet att det liksom blir fuffens och då blir det sämre. Jag tror ingen egentligen tjänar på det, inte minst liksom, alltså företagen dras ju också ner, precis som Paulina konstaterar. Liksom, man rekryterar en annan typ av människor, man får en annan typ av företagskultur, och den behöver ju definitivt problematiseras av fria medier, av konkurrens och liknande. Det är så man får bättre villkor.
Ja, men då hoppas vi att det organiskt kan leda fram till en gigjobbssektor som både libertarianer och icke-libertarianer kanske kan acceptera.
Dessa få.
Precis. Vi har ju ändå en hel del icke-libertarianer i Sverige.
Det får man nog säga. Medvetet eller ej.
Jag misstänker att de flesta av de som faktiskt använder de här tjänsterna inte är det. Och
inte,
då verkar man ju vara rätt okej med det ändå.
Exakt.
Men det är bara för att de inte har läst Ayn Rand än, eller hur, Mattias?
Det hinner vi inte avhandla i dagens podd. Det kommer ett specialavsnitt framöver om hur man blir libertarian.
Jag tar över och håller ett långt radiotal, så löser sig det.
Det ser vi fram emot. Ja, men då ska vi vandra vidare till ett till ämne och fortsätta hos dig, Mattias. Paulina satte ord på mina känslor ganska snabbt efter jag hade vaknat i korandiskussionen, men du lyckades göra detsamma någon timme senare när jag trillade in under morgonmötet. Kan man få lite jävla frihet i det här landet, frågade du dig, och det frågar ju jag mig själv också ganska ofta. Vad är det för frihet du törstar efter just här och nu?
Ja, jag är så pass törstande att minsta droppe blir man ju faktiskt lycklig av. Det faktum att man efter 7 år efter ett riksdagsbeslut om detta lyckas avskaffa kravet på danstillstånd blir man ju lite lycklig av, eftersom kravet har funnits så länge och varit så viktigt för ajabaja-människor i alla tider. Men nu senast så kommer det här med gårdsförsäljning, och jag kunde inte annat än kontrastera det mot några andra förslag som samma regering har har haft att jobba med. Och vi hade den här lagen mot utlandsspioneri som kompletterade vissa saker som var nödvändiga, men som gjorde det på ett sätt som gapade efter alldeles för mycket och riskerade liksom att kriminalisera visselblåsande och journalistik om skumraskaffärer som vi vet förekommer i stater, eftersom just sån journalistik har avslöjat den typen av fuffens i stater. Som när Sverige i hemlighet lät kidnappa och utvisa två egyptier att torteras i egyptiska fängelsehålor fast militärregimen hade lovat att inte göra det. Och det där hölls hemligt och avslöjades av journalister på, jag tror det var Kalla fakta. Det gick igenom. Det var förvisso den förra regeringen som hade förberett det här. Det var ett andra riksdagsbeslut, men i stor enighet. Och den här regeringen orkade inte ens delta i några debatter innan, utan det var fullkomligt tyst och sen tog man bara beslutet. Och lika så kom plötsligt beskedet med det här EU-förslaget om chat control, som alltså det är en lagstiftning återigen med det vällovliga syftet att stoppa barnporr, men som gapar alldeles för mycket genom att även kräva insyn, statlig insyn i en massa krypterat material och dessutom använda metoder som kommer att falskeligen misstänkliggöra en massa människor som sen kommer att få problem med myndigheter kring något av de vidrigaste brott som finns, nämligen barnporrbrott, fast de inte alls har begått något sådant utan bara skickat bilder som en dator har tolkat som det. Och det där är också liksom, Gunnar Strömmer säger då att ja, men det skeppar vi igenom och sådär. Så båda de besluten som ganska drastiskt inskränker friheter, de går rakt igenom. Och sen detta kattrakande kring gårdsförsäljning som har utretts tre gånger de senaste åren och som kommit i ett extremt kringbundet förslag med en massa hängslen och livremmar om att man får bara beköpa en liten kvantitet och den måste hänga ihop med en upplevelse och hej faderullan. Och ändå när det kommer så bara, nah, men det är jättesvårt och vi kan inte säga om det kan, för det är så komplicerat. Alltså, det är i praktiken så svårt att införa den minsta lilla frihet. Och det blir ställt bredvid varandra, blir det så talande för att vi har ett systemfel i Sverige. Om det sen är kulturellt eller juridiskt eller politiskt, men nog håller de flesta med om att det är ett systemfel, att det ska vara så oerhört svårt att öka friheten lite grann genom den politiska apparaten, men så oerhört lätt att minska den.
Ja, det kan man ju hoppas att många håller med om. Jag såg någon undersökning som visade just apropå det här med gårdsförsäljning att där är ju en majoritet av väljarna från alla partier utom Vänsterpartiet, tror jag, för en mer tillåtande lagstiftning i gårdsförsäljningsfrågan. Så man kunde ju tycka att det borde vara lätt och framförallt lätt än att införa väldigt drakoniska frihetsinskränkningar. Apropå inskränkningarna så måste jag rekommendera att ni lyssnar på podden med Ylva Johansson om chat control. För nu svär jag, förlåt mig, men det är ta mig fan det mest häpnadsväckande jag någonsin har producerat i denna podd. Ylva Johansson, som är högst ansvarig politiker, har alldeles uppenbart inte en aning om, alltså noll överblick över konsekvenserna av den här lagstiftningen, men ändå vill hon banka igenom den och hon verkar få benäget bistånd av en borgerlig regering och det är ju helt urspårat. Jag ville bara få ur mig det, förlåt, jag blev så triggad av att höra om det ens. Men ja, Mia, vad säger du? Är Mattias frihetstörst en befogad sådan?
I högsta grad, och hans törst kommer befria fler. Nej, men det jag inte fattar, det är det här danstillståndet. Det är det mest märkliga jag har haft. Det är jättekonstigt.
Ja, hur motiveras det? Det har jag alltid varit nyfiken. Ja. Det låter som ett så här
och varför har det funnits kvar? Och varför har det varit kontroversiellt att vilja ta bort det? Liksom, vem bryr sig? Man kan, alltså jag tycker det är så konstigt.
Jag är glad att ni frågar, för jag har skrivit min bok Glädjedödarna, har jag ett helt kapitel om det här.
Jag vet.
och det är ju liksom, alltså det bottnar ju i föreställningar om att dans i sig är någonting farligt. Vi hade det så kallade dansbaneeländet på 30- och 40-talet där man såg dans som inte bara en inkörsport till kriminalitet som det utreddes som, utan också som farligt i sig, beroende, framkallande och liknande. Det finns vittnesmål från dansmissbrukare som talar ut och sånt där. Och det där kan vi ju skratta åt idag, även om man faktiskt känner igen väldigt mycket. Alltså det är väldigt lika vittnesmål i det här fallet som, hos dansmissbrukaren broschyrer som informerar om att hasch är farligt och annat senare, och hur man ska titta på tecken hos tonåringen som är tonåringen trött, hittar en nya vänner och sådär liksom. Så det är många som har blivit oroliga. Men sen är det ju också någon sån där mer, alltså det lever kvar som en sån här ordningsvurm, att man liksom känner sig på säkra sidan. Och det finns ju såna regler som faktiskt behövs i nöjeslivet, alltså brandsäkerhet och liknande. Vi har haft fruktansvärda katastrofer som man vill förekomma. Men just kravet på tillstånd för att få dansa på en lokal är ju liksom inte riktigt motiverat. De här andra regleringarna som för brandskydd och liknande, de finns ju kvar. Så det är inte så att det är liksom laglöst, utan det är bara det att dans tillåts. Och det borde det ju ha varit för länge sedan.
Jag måste läsa ett citat bara som jag hittade första gången just i din bok Glädjedödarna. Och förvisso tyckte jag på sätt och vis om det, för jag har alltid tyckt ganska illa om jazz som musikstil. Men det var ändå roligt för att illustrera den paniska stämning som rådde. För då sa den framstående musikern Hjalmar Meissner, jag minns inte nu exakt vilken roll han hade.
Jag tror han var ordförande för Musikerförbundet.
Ja, så var det. Men han sa i alla fall så här, att den musiker som hänger sig åt jazzen förlorar snart nog sin konstnärliga kapacitet, och håller han på länge därmed så blir han ofelbart idiot.
Ja. Det här var ju alltså ett fackligt särintresse. När jazzen kom så hotade den ju de orkestrar som fanns organiserade i Musikerförbundet. Såklart. Och alltså så motarbetades de med de här argumenten. Mm. Några år senare, så på 30-talet, så hade ju tillräckligt många jazzmusiker blivit medlemmar i förbundet. Så då hade man inget emot jazzen i sig. Men däremot ordnade Hugo Alfvén en stor demonstration utanför Grand Hotel 1936, när de gjorde något så fruktansvärt som att anlita en utländsk orkester när det ju finns svenskar som kunde spela musiken.
Mm, precis. Det har jag väl tagit upp i podden också. Det hände ju så sent som på 80-talet. Johnny Thunders fick inte komma och spela punk i Sverige, för facket bestämde att det fanns likvärdiga artister här.
Ja, det är väldigt svenskt.
Ja, under valutaregleringstiden så hade vi ju faktiskt, då bytte man ju. Och det var därför AC/DC och andra kom hit, för ABBA åkte till Australien.
Ja, så hade vi utbyte, så var det, just det. Då blev det balans, handelsbalans.
Precis.
Ja, där hamnade vi in på många spännande sidospår, men kanske lite breddad förståelse för vår tröghet i förhållande till frihet.
Ja, men om man bara ror ihop den poängen. Vi har ju haft ett antal liberaliseringar och sånt, och inte minst har jag skrivit om det i alkoholpolitiken. För alla liksom lagar och regler där, så har det ju en lång historia av liksom en massa mycket mer långtgående restriktioner. Och när man tittar tillbaka så är det i stort sett ingen som saknar något av det som avskaffats. Utan det är alltid liksom nästa liberalisering som ska störta oss i helvetet, fast det inte har hänt än.
Men det är för att vissa saker inte går att reversera, Mattias. Det går liksom inte. Man kan tycka att dansbanorna förändrade mycket, men man kan ju inte börja rasa mot dem nu, så att säga. Vissa liberaliseringar, det går liksom inte att gå tillbaka sen.
Ja, fast det är ganska lätt att om det skulle visa sig att danstillståndet faktiskt fyllde en väsentlig funktion och liksom det faktiskt blir kaos, då är det ju bara att införa den lagen igen.
Jag menar så här, om vi inte hade något, om vi avskaffade alkoholmonopolet, så skulle det vara väldigt svårt att säga från en dag till nästa att men hörni, vi inför ett monopol på öl, vin och sprit, och sen så gör vi, alltså, vissa saker, det är ju det som är ett av skälen till att vi har sån tröghet i systemet, att vissa saker kan man liksom inte, man kan inte gå tillbaka.
Varför inte?
Nej, men det funkar inte så bra.
Men om den allmänna opinionen skulle vara så att okay, man genomför en liberalisering och så ser folk att nej men det här blev inget bra, det blev sämre än vi trodde att det skulle bli, varför skulle man inte kunna backa då?
Jag menar det är som en så här kulturell observation, alltså tar man bort värnplikten till exempel, så är det svårt att sen komma tillbaka och säga hörni, vi ska alla pojkar över som fyller 18 ska mönstra och sen ska de kanske tvingas till värnplikt, alltså.
Det är ju precis vad som har gjorts.
Nej, inte på det sättet. Nej, man tog med tjejer också. För det gick inte längre att säga alla killar. Vadå alla killar? Det måste ju vara tjejer också. Det
blev ju en uppenbart.
Nej, men jag tänkte tjejer. Att det är fruktansvärt. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är att vissa saker är väldigt svåra att reversera. Att därför att man går vidare.
Ja, men det ligger ju något i det. Politiskt så talar man ju också om att man vill faktiskt uttryckligen, vill man göra irreversibla förändringar. Det finns reformer som löntagarfonderna tog man bort, det var bra. Man kommer inte införa dem igen.
Det vore väldigt svårt att återinföra dem, ja.
Ja, det vore jättedumt. Men å andra sidan så är det också, finns det en majoritet för att införa lumpen igen, så kommer det nog bli det.
Ja, det har, alltså det här gäller ju inte bara frihetsökningar, utan det gäller ju lika mycket frihetsinskränkningar.
Mm.
De skapar ju också irreversibla, och ja, med tanke på hur svårt det är att avskaffa lagar och öka friheten, så skapar ju de ännu mer irreversibla processer i dagens samhälle. Och det är just den obalansen tycker jag behöver vändas i sin motsats. Argumenten, det finns argument för att inskränka alla sorters friheter, men det är just det, de behöver motiveras och avgränsas. Men nu är det ju snarare varenda liten och hur nästan bizarr farhågan än är för att öka friheten ges en jättehög tyngd, men inte motsatsen.
Nej, du hann in själv innan jag hann vända mig till dig, Paulina, och det var förvisso bra det du sa, för det var en del av det jag var nyfiken på, men alltså vad du eventuellt oroar dig för i liberaliseringen. Men jag ville också fråga, alltså, kan du tycka att Mattias har någon poäng, alltså att det finns en osund tröghet mot liberaliseringar i Sverige idag?
Ja, eller en sund tröghet, jag vet inte. Alltså, alkoholmonopol. Jag har faktiskt också precis läst nyutgåvan av Mattias bok. Jag läste den första utgåvan när den kom för 10 år sedan, när det var Mattias.
Är det Glädjedödarna? Ja.
Ja, precis. Och den är jättebra. Det var väldigt roligt att läsa den igen. Verkligen. Och det finns ju, du har ju väldigt många, eller det är liksom, du sammanställer ju alla goda argument mot den här typen av paternalistiskt tänkande. Men
du håller ändå inte med.
Det är inte en fråga som jag, du har tänkt längre och djupare på den här frågan än vad jag har. Så den är liksom, den är din snarare än min. Men jag har inget problem med Systembolaget. Jag tycker att det verkar ha kännat oss väl, och varför ska vi hålla på och riva upp det? Det är en typisk sån sak som vi inte kan återinföra om det inte skulle funka. Så varför hålla på? Och gårdsförsäljning är ju en sån sak som skulle kraftigt underminera alkoholmonopolet. Så varför går den vägen? Inställning. Men som sagt, det här är inte något jag har tänkt djupt och länge om.
Nej, låt mig där. Jag förstår ju hur du tänker. Liksom. Om någonting inte är ett stort problem så behöver det ju inte fixas. Och Systembolaget har ju, tack vare att ha blivit mindre av ett monopol, blivit mindre av ett problem i människors vardag. Det är inte den här myndigheten som hunsade folk och där man fick liksom stå och köa och skämmas längre, utan...
Precis, som man visste inte vad man skulle säga när man kom fram. Kommer ni ihåg det? Du som har varit med länge.
Ja, det är lite som det förr var att gå till banken. Man hade mössan i handen verkligen. Man säger, oj, ursäkta.
Jag har ju sluppit uppleva det. Jag är ju så ung så att om jag rakar mig får jag fortfarande visa lägg.
Din lyckoluva! Jag får aldrig visa lägg, det är inte rättvist. Mitt tvillingbror får visa lägg. Förstår ni hur det känns?
Ja, det är otroligt kränkande.
Och varenda gång någon säger att jag fick visa lägg så blir jag ju tokig. Det är bara propaganda för att du ska känna dig ung och bekräftad.
Ja, liksom. Det ska jag säga till min bror.
Ja, men då har vi avhandlat friheten också en liten stund. Och det var dagens ämnen det. Så att då ska vi gå vidare till mitt favoritmoment. Och det blir faktiskt bara ett favoritmoment. Svar direkt, det stryker vi den här veckan. Dels för att ge lite svängrum för min långsamhet. Dels för att det verkar ha varit påsklov och ingen har orkat föreslå något intressant i veckan som gått. Ja, förutom den här förbannade plastpåseskatten då. Som regeringen fortfarande verkar vela om. Men den orkade jag i ärlighetens namn inte prata mer om. Vi har haft upp den i podden så många gånger redan. Så här kommer dagens enda favoritmoment. Är du smartare än en ledarskribent? Det var faktiskt lögn det jag sa här. Jag har inte alls Andreas naturliga på spåret ådra, utan jag kan bara en massa obskyrt strunt, mest om datorer och mer eller mindre gamla gubbar och kärringar som spelar musik. Sånt som de flesta människor är oerhört ointresserade av. Men nu så tänkte jag ändå passa på att plåga er, mina medpanelister, när jag får chansen. Och jag vet ju hur mycket ni gillar såväl appar och skärmar som hädels och hårdrock. Så att det blir dagens tre kategorier i den sedvanliga strävan efter lite lagom lös koppling till de ämnen vi har gått igenom eller den tid vi befinner oss i. Och hur har jag resonerat här då? Ja, men så gott som samtliga gigjobb har ju möjliggjorts av just appar och hädelse har vi ju pratat om. Och hårdrockarna var ju de som stod för mycket av sagda hädelse på den gamla goda tiden innan vi fick förlita oss på ganska tråkiga pölsepluffiga danskar för att leverera hädelsen. Och den vaga kopplingen till just det här med hårdrock förutom då hädelse är att det just idag är Ritchie Blackmores 78:e födelsedag. Ni vet han som hittade på det här som har fått många musiklärare öron att blöda sedan dess. Reglerna kan ni förstås. Man svarar genom att säga sitt namn och vill man chansa innan jag har läst färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa och eventuellt felsvar ger minuspoäng. Och när frågan väl är färdigläst då får man chansa utan att riskera minuspoäng. Man har bara en chans per fråga. Påskveckans mästare Peter, han är inte här och kan försvara sin titel, men jag tror att vi har en möjligen spännande, möjligen tröstlös kamp att se fram emot. För jag saknar som sagt ordinarie redaktörs allmänbildning, så att det här kan bli bizarrt eller tråkigt eller alldeles underbart. Ni får se, det i vilket fall är det bara en anomali, en liten blipp i den statistiska kurvan. Och från och med nästa vecka så är allt som vanligt igen. Och som vanligt så får ni lyssnare gärna vara med och svara, och svarar ni snabbare och rättare än Mia, Paulina och Mattias, ja, då är ni smartare än just dessa ledarskribenter, eller så har ni bara en bildningsprofil är lika konstig som min egen. Ni får välja själva vad som känns bäst där. Men med det sagt, är ni församlade panelister redo?
Oh ja. Ja, alltså jag ska bara säga, det är ju inte bara du som saknar Andreas allmänbildning, alla människor gör ju det.
Alla jämförelser.
Exakt.
Nej, men jag saknar den extra mycket då. Jag vill undersöka det som ni kommer att märka nu med de märkliga frågor som väntar. Men då kör vi. Är ni redo?
Ja då.
Ja. Ja. Hit me.
Och vi börjar i apparnas värld då, där vi alla trivs så bra. Vilket företag lanserade den första smarta telefonen eller smartphonen? Alltså en telefon med skärm och app som kunde göra lite andra saker än att bara just telefonera. Och jag ska som ledtråd säga att det inte är något av de bolag vi under 2000-talet associerar med smarta telefoner eller knappt med telefoner överhuvudtaget för den delen. Så vilket bolag var det som lanserade den allra första smarta telefonen?
Maria.
Ja, Maria.
Jo, min väninna hade en sån. Hur många poäng får jag på det? Den heter Black någonting, Blackberry.
Ja, där vill jag nästan ge det.
Men jag känner att det var ganska bra att känna till det.
Det var ganska bra att känna till det, faktiskt. Men det var fel tyvärr. Mm. För att den här var ännu mycket äldre.
Jag hade en sån här telefon från 3 som var helt värdelös. Och som var den här första videotelefonen.
Den är också modernare än den här. Men vill någon av er gissa på något bolag? Det finns ju inte supermånga techbolag.
Mattias, ja men ja. Vi chansar på Nokia.
Ja.
Nej, och jag försökte backa iväg från Nokia genom att säga att det inte är något av de bolag vi har. Ja. För att jag gissade på just nu jag skulle komma. Men nej, det var IBM med sin Simon. Jaha. En nätliten pjäs på ett halvkilo med blott en timmes batteritid. Och den hade fax och e-post och klocka och anteckningsbok. Och faktiskt redan på den tiden sån här autokorrekt textinmatning.
Ja. Det finns ju inget som är så dåligt för affärerna som har rätt idé i fel tid och framförallt i förtid.
Nej, precis. Det är verkligen deppigt. För det här var som sagt redan 1994, så att det var alldeles... Mm. Tekniken var kanske inte riktigt mogen. Men vi går vidare då, fortfarande i apparnas, teknikens värld. Vad heter den amerikanska online-marknad för köp och sälj via radannonser som enligt vissa utgjorde den första moderna plattformen för gigjobb när den lanserades 1995?
Ja.
Amerikansk online-marknad, typ ett amerikanskt block.
Paulina, är inte det Craigslist?
Ja. Det har du helt rätt i. Men det var helt rätt.
Jag visste det.
Den började faktiskt bokstavligen som just Craigslist. Det var en privat e-postlista tillhörande programmeraren Craig Newmark. För att liksom skicka runt information om evenemang och fester i San Francisco-området. Som sen då växte till en webbplats. Jag beskrev det i mitt manus som någonting lite grann i gränslandet mellan Blocket och Olle Westbergs nyhetsbrev.
Det nådde alla.
Men det växte till en av USAs och världens största hemsidor och lever och frodas än idag. Nästa fråga då, som är lite mer av en språkkluring. Jag jobbar ju som översättare när jag inte är här, så jag gillar sånt också. Och det är kanske också hörsägen. Jag vet inte om det är sägen eller verklighet, men enligt sägnen som jag har hört många gånger från många källor i alla fall, åtminstone, så ska en av de tidiga svenskspråkiga handböckerna för Windows ha innehållit en felöversättning av frasen press spacebar. Det stod alltså inte tryck mellanslag som det borde ha stått, utan det stod tryck, ja vad då för någonting?
Paulina?
Ja, Paulina.
Rymdbar?
Nej, och du var så nära.
Rymdgodis?
Nej, inte det heller. Mattias, vill du chansa?
Ja, det bör ju vara något med rymden. Så rymdtangent.
Ni var så nära, men nej, det var något mer strippklubbsaktiga tryck rymdstången. Så var det. Tyvärr inga poäng där. Fortfarande Paulina 1, övriga 0. Men Med det då, nog med appar och datamaskiner. Nu går vi vidare till hädelsen. Vilken svensk författare åtalades för hädelse 1864?
Maria.
Helena.
Mia var först.
Strindberg.
Ja, det stämmer det. Ett poäng.
August. August.
August, ja. Det var Strindberg det. Och nästa fråga då. Var i bestod hans brott? Hur hade han hädat?
Kan man väl inte göra på så många sätt?
Nej, men han gjorde det på ett ganska specifikt sätt.
Dom av en hädelse.
Precis. Ingen som vill gissa hur Strindberg hädade?
Man får inte minus om man gissar efter frågans uppläsning.
Nej, precis.
Han missbrukade säkert Guds namn.
Nej, det gjorde han inte. Utan det han gjorde var att han framställde nattvardsvinet och oblaten som vanliga matvaror i en novell.
Fruktansvärt.
Det är Svenska kyrkan också.
Det fick man inte göra på den tiden. Det var innan Svenska kyrkan hade blivit som de är idag.
Idag tycker de nog att det är vanliga basvaror.
Mm. Men det fick man inte tycka på 1800-talet. Nästa fråga då. När avskaffades lagstiftningen om hädelse eller trosfrid som den bytte namn till 1949?
Paulina.
Ja, Paulina.
1971?
Nej!
Mattias.
Det låter som det var nära.
Ja, Mattias.
1974.
Nej.
Allesteros.
Okej, då säger jag Maria 1973.
Nej, 1970. Så ni var så nosade, men tyvärr 1970. Mm-hmm. Ja, då går vi vidare då. Nästa fråga. När motionerades det senast i Sveriges riksdag om att återkriminalisera hädelse eller religionskränkning som det kallades i motionen?
Mattias?
Ja?
Jag tror det är 2007 och att motionären var Tuve Skånberg.
Nej. Ja. Ingen annan som vill gissa?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, han har motionerat om det senast 1999. Men han har skrivit en interpellation om det 2005. Men det var Tuve Skånberg och det var min nästa fråga. Så det får du ändå ett poäng för, Mattias. Som du tog liksom på... Så du visste i alla fall vem jag fikade för, så att säga. Då går vi vidare till nästa fråga då. Vilket är det land närmast Sverige, geografiskt alltså, där man än idag kan få fängelse för hädelse?
Maria?
Ja?
Jag gissar på Norge.
Nej. Det...
Paulina?
Ja?
Jag gissar på Polen.
Nej, det stämmer väl inte heller riktigt.
Mattias, gissar på Irland.
Nej, utan det är faktiskt Tyskland. Där man kan... för jag har väl rätt i, du får rätta mig om jag har fel, Paulina. Men man får väl ändå säga att Tyskland är närmare Sverige än Polen. I någon slags geografisk bemärkning.
Ja, det var... Jag har inte mätt.
Vi kan mäta mapsen så får du en retroaktiv upprättelse. Men Tyskland är alltså där man kan få fängelse. Nästa fråga då. Vad är straffet för hädelse enligt Gamla testamentet?
Mattias? Bör väl vara döden, det är det väl för det mesta.
Det är riktigt, ja. Så ett till poäng.
Jag är
till
döden.
Tredje Mosebok kapitel 24, vers 16. Och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom. Så står det om det alltså. Men då går vi vidare från hädelsen till hårdrocken. Och det står alltså Mattias 2, Mia 1, Paulina ett hårdrock ändå. Jag drog ju in oss på det spåret via Deep Purples gamla gitarrist Richie Blackmore. Sångaren i samma band, Ian Gillan, han hade en betydande roll i den första inspelningen av en rockopera som nu har sett som ganska hädisk av ganska många den också. Vem spelade han? I den första...
Mattias?
Mattias.
Var det Jesus?
Ja, det är riktigt. Han spelade Jesus i den första inspelningen av Jesus Christ Superstar.
Aha.
Så var det med det.
He works in mysterious ways.
He does. Och nästa fråga då. Står 3-1-1. Hårdrocksbandet är Wasp, eller ja, Wasp hade man kanske sagt på engelska, men Wasp blev de kända som för många svenska tv-tittare via salig Sivert Öholm, och han påstod i det tv-program som har fått döpa den programpunkt vi avskaffade idag, Svar direkt, att det stod för We Are Satan's People, men det är inget som bandet själva någonsin har påstått eller ställt sig bakom. Vad står för kort
Mattias.
Ja, och Mattias.
White Anglo-Saxon Protestant.
Precis, ja, det stämmer. Alltså en dominerande folkgrupp i USA som brukar omnämnas just så. Det ska sägas att helt oskyldiga är inte bandet. De har på någon av sina skivor skrivit ut det som We Are Sexual Perverts, men
jo, det blev ju ett skämt med just att de eftersom kristna i USA brukar liksom spela hårdrocksskivor baklänges och hitta dolda budskap av satanisk natur och komma på att Kiss inte står för kyss utan Knights in Satan's Service och sånt där. Så det var väl när det där började fånas så fånade de vidare.
Precis, och jag har en sista fråga på lite samma tema. En inte så jättehårdrockig låt från ett inte så jättehårdrockigt band som väl ändå brukar stämplas som hårdrock i många sammanhang och har gjort en del halvhårdrock. Men en känd låt påstås ofta innehålla just ett sånt här satanistiskt baklängesmeddelande. Vilken låt letar jag efter? Den mest kända låt som...
Det var väldigt svårt.
Men det låter ju... Ja, Mattias.
Ja, Mattias.
Jag chansar på Queen.
Det hade väl kunnat vara rätt. Det finns väl någon, men jag vet inte om det är just satanism i deras fall. Utan jag tänkte på Led Zeppelins Stairway to Heaven.
Ja, förstås.
Där de
ja.
Bland annat påstås sjunga Sad, Sad Satan baklänges. Jag vet inte om det nu var.
Jag minns ju besvikelsen när man satt och spelade de här hårdrocksskivorna baklänges och lyssnade
det kom
och
inget.
Tyckte att man kanske uppfattade någonting. Men,
man får anstränga sig väldigt mycket. Men ja, Mattias, då blev du mästare idag. Hur känns det?
Hurray! Ja, men det känns med lite lättnad ändå som gammal hårdrockare så... så hade det ju varit skam att förlora.
Ja, och ni andra då, är ni missnöjda med min session som lekledare?
Nej.
Jag känner att det är andra gången jag blir påkommen med att inte kunna någonting om hårdrock i den här tävlingen.
Ja, det är alltid lika genant, Paulina, eller hur?
Ja, jag vet inte. Jag ska läsa på.
Eller har du utsatts för... För det var väl på något vis så att jag bad er välja favorithårdrock och du hade inget val så jag fick välja åt dig eller något sånt där.
Nej, jag kom inte på en enda låt.
Jag såg bara.
Det var det som var.
Förlåt att jag bedriver sån här diskriminering mot dig, men...
Ja, det var det jag kände.
Men just hårdrock är sådär, det är lite svårdefinierat, men jag skulle inte säga att Queen är hårdrock.
Nej, precis. Det är lite lurtigt i kanterna.
Ja, jag fastnade på just det här att det inte riktigt var.
Nej, och jag menar Stairway to Heaven är väl inte heller det liksom sinnebilden av hårdrock, men så var det i alla fall. Men med det avklarat så börjar det väl vara dags för oss att runda av och önska trevlig helg. Det var kul att vara tillbaka och jag hoppas att jag inte gjorde bort mig fullständigt, men nu återstår det bara att önska varandra och lyssnarna trevlig helg. Tack för att ni ville vara med, Mia, Paulina och Mattias.
Tack själv.
Det var ett stort nöje.
Tack för att du ville leda samtalet, Jesper.
Tack. Och tack också alla ni som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vill ni risa eller rosa oss som helhet eller för den delen min vikarieinsats eller framföra synpunkter i största allmänhet, då når ni oss enklast på e-postadressen ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ja, det är ju jag det. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.